الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد Vi har kommit fram till kapitel 117 från kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin, Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Och där så säger författaren Bab Qawlul Ma'ruf, kapitlet att tala gott. Och han nämner där hadith från Abdullah ibn Yazid Al-Khatami radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Kullu ma'rufin sadaqa. Allting gott är sadaqa. Och han nämner också en till hadith från Hudhaifa, där han säger att eran profet säger: Kullu ma'rufin sadaqa. Allting gott som ni gör är sadaqa. Vi talade i förra lektionen om termen sadaqa. Att sadaqa inte bara betyder vad man skänker, utan sadaqa också omfattar allting gott som man gör i islam. Vilket ni minns, eller hur? Att allting gott man gör är sadaqa. Att man hjälper folk, man gör tasbih, att man gör salah. Allting gott man gör är sadaqa. Och författaren vill också betona att sadaqa är inte bara vad man gör, utan sadaqa är också vad man säger. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَ. Även det goda ordet är sadaqa, som profeten Muhammed sa sallallahu alaihi wasallam. Så att göra dhikr, att läsa Koranen, att påbjuda det goda, förbjuda det onda, att ge folk råd, att uppmuntra folk, att tala gott om världsliga saker, allt detta är också en form av sadaqa. Allt som gynnar muslimer blir också en sadaqa. Nah. Han nämner också i detta kapitel en hadith från Anas radiyallahu anhu, där han sa att om eller när profeten alayhi salam brukade få någonting, så sa han: skicka eller gå med denna gåva till Khadijas vän, eller till det här hemmet, för hon brukade tycka om Khadija radiyallahu anha. Och denna hadith är sahih. Vi har talat om att från godhet till föräldrarna är också att vara god mot deras vänner. Att respektera föräldrarnas vänner. Även om föräldrarna har dött, så ska du fortsätta respektera föräldrarnas vänner. Här finner vi samma sak när det kommer till ens fru. Att även när din fru har dött, så ska du fortsätta respektera hennes vänner. Och att högakta hennes vänner. Han fick en gåva, han skickade den till Khadijas vänner. Han visste att Khadija älskade dem, och de älskade Khadija. Så han fortsatte att ära dem och att respektera dem, även efter att hon hade dött. Och det här faller in under hadithen att den bästa av er är den som är bäst mot sin familj. Att vara god mot sin fru även efter att hon har dött. Och det här visar också på hur mycket profeten alaihissalam älskade Khadija radiyallahu anha. Hur mycket han älskade Khadija radiyallahu anha. Den första kvinnan som blev muslim. Den första kvinnan han gifte sig med. Och även moder till alla hans barn. Förutom Ibrahim alaihissalam. Så Khadija har en väldigt hög position i islam. Och det här är någonting som verkligen framstår när man läser profeten Muhammad sira alayhi afdalus salatu wassalam. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet att ge sig ut till sitt plantage och att bära en korg på sin axel med mat till sin familj. Kapitel 118. Vad är det författaren vill säga med detta kapitel? Att bege sig ut till sin skörd eller sitt plantage och att bära på en korg med mat till sin familj. Allah alam, det han här vill antyda på är att från god karaktär, vilket vi talar om i denna bok, är också att arbeta. Att jobba, att kämpa, att göra uppoffringar. Att gå ut och söka sitt levebröd. Inte bara sitta hemma, inte vara beroende av andra, inte tigga, utan att arbeta. Och att försörja sin familj. Att arbeta, bära och att sedan försörja sin familj, vilket är en av de bästa av sadaqa i islam. Och här nämner han en väldigt, väldigt mäktig hadith som innehåller väldigt många fawaid. Taiben, väldigt många fawaid som inshallah kommer att gå igen. Vi gör så att vi först läser igenom hadithen, översätter den. Och sen så förklarar vi mening för mening. För den är ganska lång. Det är en hadith som berättas från Amr ibn Abi Qurra al-Kindi. Där han säger att min fader erbjöd Salman att gifta sig med min syster. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Att gifta sig med min syster. Men han avböjde. Och han gifte sig istället med en slavflicka som han hade friat, som hette Buqayra. Och sen så nådde det Abu Qurra. Hadithen talar nu om någonting annat. Det nådde Abu Qurra att det fanns någon liten dispyt mellan Hudhayfa och Salman, radiyallahu anhum ajma'in. Så han gick och sökte efter Salman. Och när han kom till honom så fick han veta att han var på sin åker, eller sin plats där han då arbetade. Så han begav sig dit. Och där mötte han då Salman som bar på en stor korg på ryggen. Ni vet, en korg som är flätad av palmblad. Som hade som två handtag. Och han hade fört in sin käpp mellan dessa två handtag. Och så bar han på den här korgen fylld med mat och grönsaker på ryggen. När han hade skördat grönsaker och bönor och liknande. Och fyllt den här stora korgen och bar den på ryggen. Och då så sa jag till honom, ja Abba Abdillah, som var Salman al-Farisis kunje. Vad är det mellan dig och Hudhayfa? Och då så sa Salman, wa kana al-insanu ajula. Människan är stressad. Så vi gick tills vi kom till Salmans hem. Salman gick in och han sa assalamu alaikum. Och sen så gav han Abu Qurra tillåtelse att komma in. Så han gick in och han såg att det var som ett skynke som hängde över dörren. Och det var som stenar som höll fast detta skynke högst upp. Och på golvet fanns som en matta. Och en i simpla saker. Och jag sa till Salman att sitt på i sängen av flickan som du har gift dig med. Och sen så började vi att prata om ämnet. Och då så sa Salman att Hudhayfa, vad är problemet mellan mig och Hudhayfa? Han sa Hudhayfa brukade berätta saker som profeten Muhammad a.s. sa under ilska mot vissa människor. Och sen kommer folk och frågar mig om dessa saker. Och jag svarar med att Hudhayfa vet bättre vad han berättar. Och så sa han, och jag vill inte heller att så fiendskap mellan folk. Och då går de tillbaka till Hudhayfa och de säger, Salman varken tror på dig eller bekräftar det du säger. Och då kom Hudhayfa till mig. Och då sa jag till Hudhayfa, eller han sa, ja Salman ibn Salman. Ja Salman ibn Salman. Och jag svarade honom, ja Hudhayfa ibn Hudhayfa. Nu ska du sluta upp med det du håller på med. Eller så kommer jag att skriva till Umar radiyallahu anhu, som var khalifa på den tiden. Så när jag skrämde honom med Umar, så lämnade han mig. Och så säger Salman att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att jag är från Waladi Adam. Jag är från Adams barn. Om jag har förbannat eller svurit åt en tjänare från denna umma som han inte förtjänar, faj'alha alayhi salaten, så gör det till honom, yani gör det en rahma för honom, som det förklaras i Sahih Muslim. Yani profeten alaihi salam gjorde dua att om jag svurit eller förbannat en människa, sagt någonting dåligt åt en människa, så gör det istället en rahma för honom. Taib. Och där slutar hadithen. Den här hadithen är mashallah fylld med lärdomar. Där vi lär oss från Salafs tillvägagångssätt. Hur de handskas med problem, hur de försöker lösa problem. Hur de försöker att inte sprida saker och ting bland folk som inte är passande för folk. Det nämns att man då erbjöd Salman, man erbjöd att gifta Salman att gifta sig med hans syster, Abu Quras syster. Här nämner ulema att det här också är någonting som är tillåtet i islam, att man försöker hjälpa sin dotter eller syster att gifta sig, att hitta en man som är passande, som är religiös, som fruktar Allah och kommer att ta hand om henne. Att man hjälper till att leta efter en man. Men Salman tackade nej och gifte sig istället med en slavflicka som han hade friat. Varför Allah har det? Det är hans ensak. Och sen så säger Abu Qurra, han börjar prata om någonting helt annat. Att han hörde att det fanns en dispyt mellan Hudhayfa och Salman radiyallahu anhum ajma'in. Så Abu Qurra gick till Salman för att då reda ut vad som hade hänt. För att fråga honom vad som hade hänt. Och här finner vi en annan lärdom. Och där att den här mannen, han gick inte till Salman för att höra skvaller. Yani, vad är det för problem mellan er? För sakens skull. Utan han hade som avsikt att göra sulh mellan dem. Att försöka fixa saker mellan dem. Det var hans avsikt. Till skillnad från vissa människor som bara vill höra problem för sakens skull, för skvaller. Och har ingen som helst avsikt att försöka hjälpa någon av parterna. Så han gick till Salman för att höra vad som hade hänt. Och här finner vi också en annan lärdom. Han hörde att det fanns problem mellan dem. Han ville höra själv. Är det sant? Och vad är orsaken? Inte bara kallas det i rykten och sen gå och sprida massa skvaller. Ja, de är ovänner. De har dispyt mellan dem utan att ha verifierat den här kunskapen. Också viktigt. Så han gick då till Salman för att fråga honom om den här dispyten. Och han fick höra att Salman då var på hans trädgård där han då arbetade, eller vad kan man säga, hans skörd, plantage där han arbetade med grönsaker och liknande saker. Så han gick dit för att möta Salman. Och när han då mötte honom där så fann han Salman med käppen inne i den här stora korgen och bar grönsakerna på ryggen. Taib. Och det är det som är rubriken till kapitlet. Ja. Att ge sig ut till sitt plantage och sen bära mat på ryggen till sin familj. Att det här också är från god karaktär. Taib. Och som han alla, vi talar inte här om vilken människa som helst. Vi talar om Salman al-Farisi. En av de noblaste av sahaba. Han skickade inte ut någon slav och sa gör mitt jobb. Ja, han gick själv och jobbade. Mashallah. Som han alla. Så mannen går då fram till Salman och säger ja Abu Abdillah, som var hans kunja. Vad är det mellan dig och Hudhayfa? Vad är problemet mellan er? Och då så säger Salman wa kana al-insanu ajula, att människan är stressad. Människan har sannoliken bråttom. Surat al-Isra vers 11. Gena, han menar ha inte så bråttom i att fråga. Kolla, jag bär er på väg hem. Vi kan prata om det här senare. Och det ligger tyvärr i människans natur att människan är stressad och har bråttom. Vi ska fixa allting nu, jag vill ha svar nu. Nej, personen kanske är trött, personen kanske vill sitta, måste vara fokuserad och så vidare. Så de gick tillsammans hem till Salman. Och när Salman kom hem så gick han in i sitt hus och han sa assalamu alaikum. Ännu en lärdom. Det är sunna när man kommer hem att man ger salam. Att man hälsar. Man säger assalamu alaikum i sitt hem. Även om ingen är hemma. Även om ingen är hemma så säger du assalamu alaikum. Det finns en sahih hadith som säger att det kommer att bli baraka för dig och ditt hushåll. När du ger salam. Man nämner Allahs namn. Allah är salam. Och det har nämnts i en annan sahih hadith att när man nämner Allahs namn när man kommer hem så säger shaitan att vi kan inte komma in, vi kan inte sova i detta hus. Så jättebra när man kommer hem att man nämner Allahs namn. Bismillah, assalamu alaikum. Sprider Allahs namn. Thumma adina li Abi Qurra. Och sen fick Abu Qurra tillåtelse att komma in. En annan lärdom. De gick tillsammans, men de gick inte in tillsammans i huset. Utan Salman gick in först. Och sen fick andra mannen tillåtelse att komma in. Det som kallas för al-isti'dhan. Att be om tillåtelse att få komma in. För man vet inte, kanske hans fru hemma, hon heter hijab eller någonting liknande. Kanske han vill städa undan någonting, gömma någonting i hemmet innan han släpper in någon. Så generellt, man går inte in hos folk utan deras tillåtelse. Han väntade ute tills han fick tillåtelse att komma in. Så vi gick in och han såg då att Salmans hus var väldigt simpelt. Och sen så satte de sig ner och började prata om angelägenheten. Och då så säger Salman att Hudhayfa brukade berätta saker som profeten sa under ilska. Saker som profeten sa om vissa människor under ilska. Det kunde hända, och det är väldigt sällan, att profeten al-Islam blev arg. Han sa, jag är bara en son till Adam. Och i en annan riwaya, jag är bara bashar. Jag är bara en människa. Jag kan bli arg, jag kan bli glad. Och en människa, när man blir arg ibland, man säger saker som man inte menar. Så han, det hände ibland att profeten al-Islam sa saker. Kanske förbannade någon, eller svor åt en människa, eller sa någonting hårt mot en människa. Och Hudhayfa gick och berättade de här sakerna. Att profeten, han blev arg på den här människan och han sa så och så. Och Salman tyckte inte att det var passande att göra så. Varför? För profeten säger sen, innan han dog, och det finns flera hadither, att ja Allah, de människor som jag har sagt någonting dåligt emot, som jag har förbannat eller gjort någonting mot, gör det istället till en rahma för dem. Ja? En rahma och en qurba, också vissa hadither. Någonting som för dem närmare till dig. För Allah sände mig som en rahma. För han var rädd att hans dua skulle accepteras om han gör förbannad någon människa eller säger någonting dåligt mot en människa. Så subhanallah, istället så förvandlas det här negativa till någonting positivt. Att, och därför nämner ulema till och med att det är en förträfflighet hos en människa att profeten sa någonting yani, hårt mot honom. För det blir en rahma i slutändan, förstår ni? Taib. Så Salman tyckte inte att det var passande. Och då så sa han att folk kommer sen och frågar mig. Hudhayfa säger så här och så vidare. Och då så säger jag bara Hudhayfa vet bättre vad han pratar om. Ja, han vill inte kommentera, han vill inte säga någonting dåligt om Hudhayfa eller någonting framför folk. Och jag vill inte att folk ska börja ogilla varandra. Gärna såna här saker kan leda till att man börjar ogilla vissa människor och så vidare. Det ska man inte göra, utan man ska älska alla människor. Och därför subhanallah nämner Abu Dawud den här hadithen i Kitab al-Sunnah. Bab al-Nahi an-Sab ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kapitlet förbudet att tala illa om någon av profetens sahaba. Taib. Och då så går folk tillbaka till Hudhayfa och de säger Salman varken bekräftar eller negerar det du säger. Det är inte riktigt schysst, det var inte det han sa. Att yani, på det här sättet yani, att man försöker gå och, mellan ulema och säga han sa så och så vidare. Så Hudhayfa gick till Salman och sa då till honom ja Salman ibn Salman. Och då så svarar han likadant ja Hudhayfa ibn Hudhayfa. Taib. Nu får du sluta upp att berätta de här sakerna. Eller så kommer jag skriva till Omar. Och när jag skrämde honom med Omar så lämnade han mig. Det här var vår lilla dispyt som vi hade. Inte någonting jätteallvarligt. De pratade med varandra, diskuterade med varandra. Inte att de blev värsta ovännerna, utan de hade olika åsikter om den här frågan. Och här finner vi också en annan sak, och det är att även Hudhayfa lyssnade inte på vad folk sa. Han ville gå och höra vad Salman sa. Och reda ut det. Och vi lär oss också en annan sak, och det är att man kan söka hjälp hos makthavaren. Om man vill sätta en person på plats eller stoppa en person eller någonting, så får man i islam söka hjälp hos makthavaren. De som har auktoritet. Och sen så nämner Salman då profetens hadith alayhi salam, där han säger att jag är en människa, son till Adam. Om jag har förbannat eller sagt någonting dåligt mot en människa utan att han förtjänar det, så gör det en salah för honom. Och i Sahih Muslim, salah rahma. Gör det, ja Allah, en rahma för den här människan. En kurba. Ja. Så mashallah, det finns många, många lärdomar i denna fina hadith. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab al-khuruj ila al-bay'a. Kapitlet att ge sig ut till sin arbetsplats. Det kan vara trädgård, plantage, åker eller liknande. Och där så berättas det från Abi Salama som sa att jag gick till Abu Sa'id al-Khudri wa kana li sadiqa. Och han var min vän. Och jag sa till honom, ska vi inte gå ut till våra palmträd, alltså våra plantage. فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيسَةٌ لَهُ. Och han kom ut och hade på sig en khamisa, ett klädesplagg som de säger har som mönstersträck. Och denna hadith är sahih. Hadith är kapitlet att ge sig ut till sin trädgård eller sitt plantage. Eller sin arbetsplats. Samma sak som tidigare kapitel. Att det är rekommenderat att ge sig ut och söka risk och arbeta och tjäna sina pengar. Det kan också vara, som Sheikh Abdul Razak nämner här, en form av avslappning. Att ge sig ut som på en picknick, kan man säga, till sin trädgård eller plantage. Man sitter där, man slappnar av. Det är någonting som ger människan, får människan att känna sig mer harmonisk och lugn. Och han säger också att det ger människan nya krafter. Att man finner styrka. Och man kan förnya och göra mera goda gärningar. Man finner styrka till dyrkan och så vidare. Och det här vet alla. Du går ut i stuga, du paddlar kanot, du fiskar och det är lugnt. Det känns skönt, eller hur? Kommer till Stockholm, tunnelbana, buss och kaos. Eller hur? Folk överallt. Det är lugnt, naturen i mashallah. Väldigt vackert. Så det är en färg då också. Att man kan ge sig ut i naturen eller på ett landställe. Och slappna av. Här så sa Abi Salama att jag gick till Abu Sa'id al-Khudri och han var en vän till mig. Här finner vi också färgen att man ska ha så goda vänner som möjligt. Att man ska endast ha religiösa, fromma människor som gynnar dig på domedagen till vänner. Man ska inte välja vem som helst till vän. Vad sa profeten alaihi salam? La tusahib illa mu'mina. Ta endast en mu'min till vän. Ta endast en mu'min till vän. En var inte kompis med alla. Varför? För en dålig kompis kommer att påverka dig negativt. As-sahib sahib. Den dåliga vännen drar dig till sig. Så var försiktig med vem du väljer till vän. Var försiktig med vem du väljer till vän. För man blir påverkad av sina vänner. Som också profeten sa alaihi salam, som har berättats i Sahih Abi Dawud. Al-mar'u ala dini khalili. Personen är på vägen eller religionen av sin vän. Så tänk på vem ni tar till vän. Ni akter, var försiktiga. Ta inte vem som helst till vän. Och Abu Sa'id besvarade hans förfrågan och de gick ut tillsammans till den här trädgården eller plantaget. Författaren nämner sen en hadith från Musa som sa att hon hörde från Ali radiyallahu anhu säga att profeten alaihissalam beordrade Abdullah ibn Mas'ud att klättra upp i ett träd och att hämta någonting åt honom. Och när vissa som var där såg Abdullahs smalben så började de att skratta för de var väldigt smala. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ma tadhakuna?" Vad är det ni skrattar åt? Abdullahis ben kommer att väga tyngre än Uhud på vågen. Och denna hadith är sahih. Här finner vi också att profeten alaihissalam begav sig ut med sahaba utanför stan till plantage och så vidare. Och det nämndes i ett tillägg i hadithen i Tayalisi att Abdullah ibn Mas'ud brukade vara den som då samlade miswak åt profeten Muhammad al-Islam. Det var det han skulle hämta i trädet. Vad är det man ska hämta upp i ett träd? Masawik, yani miswak. Och från arakträdet, man kan använda grenarna eller man kan använda rötterna från det här trädet till att göra tandborste. Så här säger Ali radiyallahu anhu att profeten al-Islam beordrade Abdullah ibn Mas'ud att gå upp i trädet och då hämta miswak åt honom. Och när vissa av människorna såg Abdullahs smalben så började de att skratta för att de var så smala. Och då så sa profeten: "Vad skrattar ni åt?" Yani han satte stopp för det de gjorde. Och sen prisade han Abdullahi och sa att hans smalben sannoliken kommer att väga tyngre än berget av Uhud på domedagens våg. Ja. Det vi lär oss av denna hadith är att man ska aldrig skratta åt någons utseende. Det som kallas för sukhriya, att göra narr av folk. Att en människa är smal eller tjock eller lång eller kort, eller ett visst utseende eller hudfärg. Det är ingenting att skratta åt. Hur Allah Azza wa Jalla har skapat en människa. Utan om personen har någon brist, säg alhamdulillah att du inte har samma brist. Och rannsaka dig själv istället för att skratta åt andra, peka finger åt andra. Är du så perfekt? Är du så bra? Eller hur? Man är försiktig. Kanske personen jag skrattar åt är bättre hos Allah än mig. Eller hur? Vad säger Allah? La yaskhar qawmun min qawm. Folk får inte göra narr av ett annat folk. Och sen nämner Allah att de kanske är bättre än dem. De som ni gör narr åt kanske är bättre än er. Och som Imam Sa'di säger, det är oftast så att de som gör narr har inte riktigt rena hjärtan. Så de som folk gör narr av är oftast bättre än de som gör narr av andra. Så man ska undvika det här. Man gör inte narr av andra människor. Allah subhanahu wa ta'ala kollar inte på våra utseenden, på vår ekonomi, utan han kollar på våra gärningar, eller hur? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Den bästa av er hos Allah är den som är mest gudfruktig. Så profeten al-Islam, stopp. Han, yani, satte stopp för att de skrattade åt honom. Och här finner vi också att profeten al-Islam, yani, påbjöd det goda och förbjöd det onda. Man ska inte skratta åt sina vänner på grund av deras utseende. En annan tankeställare här är också att man dömer inte människan efter det yttre, som vi sa. Att en människa kan vara smal, kan vara kort, kan vara liten, men han är mäktig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han är stor. Abdullah ibn Mas'ud var en otroligt mäktig person i islam. En av de kunnigaste av alla sahaba. Modig, krigare, alim. Mashallah. Så det spelar ingen roll om han var stor, krallig. Det är inte det som är viktigt. Han var stor i kunskap. Han var stor i förträfflighet, i belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så sa profeten alaihi salam att hans ben kommer, de här benen som ni skrattar åt, kommer på domedagen att väga tyngre i vågen än berget av Uhud. Jabalul Uhud, som är så otroligt stort. Hans ben kommer att väga tyngre på domedagens våg än berget av Uhud. Här har de lärda också tagit lärdomen och kunskapen om att det här bevisar att vissa människor också kommer att vägas på domedagens våg. Yani, en fråga som de lärda har diskuterat är: vad är det som kommer att vägas på vågen på domedagen? Allah subhanahu wa ta'ala kommer att lägga fram rättvisans våg på domedagen. Mawazin al-qist. Där våra gärningar kommer att vägas. Denna våg har två vågskålar. En där de goda gärningarna kommer att vägas och en där de dåliga gärningarna kommer att vägas. Och den vars vågskål blir gott väger tyngre kommer att gå till Jannah. Fa'ishatuhu radiya. Men den vars vågskål väger lätt, fa'ummuhu hawiya. Han kommer att gå till helvetet. Så vad är det som kommer att vägas i dessa vågskålar? Om man kollar på bevisen så finner man att det har nämnts i bevisen att både människan kommer att vägas, hans böcker kommer att vägas och hans gärningar kommer att vägas. Det kan vara att alla tre vägs eller det kan vara att någon av dem vägs, men det finns bevis på alla tre. Och här har vi ett bevis på att personen i sig själv kan vägas på domedagens våg. Och det har också nämnts i Bukhari och i Muslim att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att man kommer att hämta en enorm eller tjock person på domedagen يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Han kommer inte ens att väga en flugas vinge på denna våg på domedagen. Läs om ni vill. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Allahs uttalande att de kommer inte att väga någonting hos Allah på domedagen. Yani vissa stora människor i dunya väger ingenting hos Allah på domedagen. De har ingenting att komma med. Vissa lätta människor som Abdullah kommer att väga otroligt tungt hos Allah på domedagen. Vad har vi för bevis på att våra böcker kommer att vägas på domedagen? Är det någon som vet? Kan ni något bevis på att böcker kommer att vägas på domedagen?
Surat al-Gahwa. Den här hadithen som nämner mannen som vill göra tauba för sina mord.
Jag nämner ingenting om böcker.
Det lilla pappret.
Ja, men det är inte han. Det är en annan hadith. Mannen som dödade 99.
No.
Men det är inte han, tror jag. Det är en annan man. Du har rätt. Det är mannen med lilla pappret. Hadithul bitaqa. Ulema kallar hadithen för hadithul bitaqa. Mannen med kortet. Har ni hört den?
Nej.
Jag har säkert hört den. Profeten Muhammad al-Islam berättade att Allah kommer att hämta en människa på domedagen. Och Allah kommer att hämta hans böcker. Och det som rullar. 99 rullar. Fyllda med synder. Så långt man rullar ut dem, så långt synen kan nå. Taib. Man rullar ut 99 rullar fyllda med synder, så långt synen kan nå. Och Allah säger till mannen: förnekar du något av detta? Har mina änglar gjort orättvisa mot dig? Har de skrivit någonting fel? Mannen säger nej. Det är rättvist. Och då säger Allah till mannen: har du någon god gärning? Har du någon ursäkt? Så mannen säger nej, jag har ingen god gärning. Och då så säger Allah: jo, du har en god gärning och idag kommer du inte att förtryckas. Och då så hämtar man, Allah ber änglarna att hämta ett litet kort, ett liten pappersbit där det står La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och då så säger mannen, när man ska väga, man ska lägga de 99 rullarna på ena sidan av vågen och man ska lägga det här lilla kortet på andra sidan av vågen. Då säger mannen, vad ska det här lilla kortet göra? Och när man lägger dem så väger la ilaha illallah tyngre. Och så sa profeten al-Islam att ingenting väger tyngre än Allahs namn. Så det är ett bevis på att ens böcker kommer att vägas på domedagen. Kan ni något bevis på att själva gärningarna kommer att vägas på vågen? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى أحسن. Fast göra kommer att se den. Ja. Något mer konkret? Ja.
Den här hadith som du nämnde.
Ja, men den...
Hans smalben kommer ju...
Ja. Men något mer konkret. Ni kan säkert någon hadith som nämner att det tyngsta på domedagens våg är...
Klimatan Khafifatan al-lisan
Habibatan. Ja. Ahsant. Hadithen, sista hadithen i Sahih Bukhari. Att det finns två ord som är lätta på tungan. Älskade hos Rahman och tunga på vågen. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Och också hadithen i Arba'in an-Nawawi. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla ma bayna as-sama'i wal-ard. Aw tamla'u al-mizan. Fyller vågen. Någon annan gärning som väger tyngd på domedagens våg? Ahsant. Husnul khuluq. Profeten al-Islam, han sa det tyngsta på domedagens våg är god karaktär. Så det är bara lite exempel på detta. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 120, hadith 228. Kapitel 120, bab al-muslimu mira'atu akhihi. Kapitlet att muslimen är en spegel till sin broder. Och han nämner där en athar från Abu Huraira radiyallahu anhu där han säger al-mu'minu mira'atu akhi. Den troende är en spegel åt sin broder. Om han ser någonting fel så rättar han till det. Och han nämner sen hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa al-mu'minu mira'atu akhi. Den troende är en spegel till sin broder. Wal-mu'minu akhu al-mu'min. Och den troende är en broder till den andra troende. Yakuffu alayhi dhay'atahu. Han skyddar honom från att gå vilse och han försvarar honom i hans frånvaro. Så här nämns en athar och en hadith med ungefär samma ordalag. Och det är att den troende är en spegel till sin broder. Muslimerna är speglar till varandra. Vad menas med detta? Jo, vad som menas med detta är att vi ger råd till varandra. Vi stöttar varandra. Vi tillrättavisar varandra. Och att muslimen själv kanske inte kan se sina egna brister. Det händer ibland att man lever i sin egen lilla bubbla. Och man tycker att man är så bra. Och att man gör allting så rätt. Men då behöver man den här brodern. Eller ens fru kan det vara. Som kommer och pekar finger och säger, men vad håller du på med? Det här är fel faktiskt. Så här får du inte göra. Eller så här borde du göra. Och då vaknar man upp. Man ser sig själv från ett annat perspektiv. Eller hur? Precis. På samma sätt. Som att man inte kan se vissa saker på kläderna eller på kroppen utan med hjälp av en spegel. Hur många gånger säger någon, ja, men du har kanske någon mat i skägget, du har någon fläck där. Ja? Någon tjej kanske har någon så här smink eller någonting. Hon ser det inte. Om det inte vore för en spegel. Eller hur? Utan spegeln skulle personen bara gå runt med så här smuts i ansiktet. Så spegeln återspeglar och visar ditt riktiga jag. Och där har vi att muslimen har samma funktion. Att din broder eller din syster är som en spegel åt dig. Och visar dig dina brister. Och inte bara visar dig dina brister utan försöker också att rätta till dem. Som Abu Huraira sa. إِذَا رَآ فِيهِ عَيْبًا أَصْلَحَهُ. Om han ser något fel på sin broder så rättar han till det. På samma sätt som när du ställer dig framför en spegel och du ser någonting fel. Smuts, ska du inte tvätta bort det? Ska du inte ta bort det? Jo, du ska inte bara låta det vara och sen gå därifrån. Nej, du tar bort det. Och samma sak, när du ser någonting fel hos din broder, då försöker du att ta bort det, att rätta till det. Så att han blir mer komplett och mer perfekt. Du är inte tyst om hans brister och tillkortakommanden och låtsas som att du inte ser dem, utan du försöker att rätta till honom. Yani tosleh, yani du försöker att göra sol, att korrigera. Genom att ge goda råd, att hänvisa, ge kunskap, att lära personen vad som är rätt och vad som är fel, att ge nasiha på bästa sätt. Och därför har det berättats för många av salaf. Till exempel Sa'id ibn Jubayr, han sa: Rahim Allah rajulan ahda ilayya uyubi. Må Allah ha rahma över den mannen som skänker mig mina brister. Inte han skänker mig cash, han skänker mig någonting yani, som är värdefullt. Vad är det han ger mig för någonting? Han ger mig mina brister. Han säger: broder, wallah, du har de här bristerna. Rahim Allah, må Allah ha rahma över honom. Och Umar radiallahu anhu, det berättas att han sa: från de människor jag älskar mest är de som ger mig mina brister. De jag älskar mest av vänner är de som ger mig mina brister. Den bästa vännen är han som ger dig nasiha, ger dig råd och visar dig dina fel. Och då förstår man att vännen som är tyst om dina brister är inte den bästa vännen. Eller hur? Han är inte den bästa vännen, utan han, den bästa vännen är den som ger dig råd. Och han nämner också, ulema, att när man ser en brist hos sin broder, så åligger det människan att försöka ge råd, nasiha, tawjih, hänvisa på bästa sätt. Med rifq, walin, att man är mjuk, man är snäll. Och att man också visar, vad kan man säga, välvilja, att man vill personen väl. Inte bara att, som en robot, halal, haram, utan som han allade min broder, jag önskar dig det bästa. Jag älskar för dig det jag älskar för mig själv, eller hur? Så att man visar också: broder, jag vill dig med det bästa, du borde inte göra så här, och så vidare. Och att det verkligen kommer med ikhlas från hjärtat. För som ulema säger, att det som kommer med ikhlas från hjärtat går också in i hans hjärta. Om det bara är tomma ord som du säger, känslokall, han kanske inte ens kommer att ta åt sig dessa ord. Eller hur? Men när personen märker att subhanallah, han vill mig väl, han bryr sig om mig, då kommer personen att ta åt sig dina råd. Även om han kanske inte praktiserar just nu, han kanske säger zakallah, khay, barakallah, fik, och inshallah han tar åt sig orden sakta sakta. Eller hur? Till skillnad från om du bara kommer och slänger dem hårt och taskigt på honom, taskiga kommentarer. Han säger: men vem är du och vad vill du och du har kibber och så vidare. Nej. Utan man ska vara mjuk och snäll. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om profeten Muhammad a.s.w.? Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Det är med Allahs rahma som du är mjuk mot folket. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِ. Om du skulle vara hård, sträng och hårdhjärtad, så skulle folk fly från dig. Och det här är vem? Profeten Muhammad a.s. som har hjälp från Allah, som har uppenbarelse. Han ska vara mjuk, ha rahma mot folk och inte vara hård och sträng. Vad ska då vi vara för något? Så man måste vara, ha rahma mot folk. Bara yani, ha lin och rifq. Och det är grunden i da'wah. Och sen finns det själv för tillfällen där man också är hård och sätter ner foten. Yani, kulli maqam aqal. Men generellt, genom att göra da'wah, så har man lin och rahma och rifq mot människor. Så muslimen ska vara en spegel till sin broder. Och sen så sa profeten a.s.w. وَالْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنُ. Att muslimen eller den troende är en broder till den andra troende. Som Allah säger: إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ. Att vi, de troende, är ingenting annat än bröder. Och det här brödraskapet, som är det starkaste som finns, brödraskapet som har enat folk på la ilaha illallah, det är inte bara tomma ord som vi säger att vi, ja, vi muslimer är bröder, utan det finns också en innebörd. och plikter, skyldigheter och rättigheter. Haqqul muslimi alal muslim sitta. Muslimen har 6 skyldigheter gentemot andra muslimer. Muslimen har rättigheter. La yadlimuhu, la yahqiruhu. Man får inte förtrycka honom, man får inte se ner på honom, man får inte avundas honom. Skyldigheter och rättigheter. Som är en del av innebörden av detta brödraskap. Förstår ni? Och sen nämner profeten al-Islam här 2 saker som är skyldigheter som bröder har jämt emot varandra. Som muslimer har jämt emot varandra. Yakuffu alayhi dhay'atahu. Han skyddar honom från att halka, från att gå vilse. Han försöker att hålla sin broder på rätt väg. Och det här, wallahi, är från de bästa råd man kan ge till muslimer. Att de ska följa den rätta förståelsen av islam. Att de ska gå den rätta vägen. Och folk i det här livet, man kan säga, halkar på 2 vägar. Shaitan har 2 vägar där han försöker att vilseleda människan. Och det är shahawat och shubuhat. Med tvivel och lustar. Tvivel, det är att man halkar i religionen. Att man faller in i bid'a. Man faller in i olika ideologier, grupper och sekter. Som avviker från den rätta och sanna, rena läran i islam. Och den andra är shahawat. Lustar. Det vill säga synder. Att vissa muslimer halkar i synder. Och då ska man försöka dra sin broder tillbaka upp på den raka vägen. Bort från dessa 2 vilseledande vägar. Försöker man dra människan tillbaka på sanningen. وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ. Och han försvarar också honom i hans frånvaro. Det är också en skyldighet vi har jämt emot varandra. Att man skyddar sin broder. Man försvarar sin broders heder. Inte bara i hans närvaro utan också i hans frånvaro. Man själv kränker inte sin broders heder. Och man tillåter inte heller någon annan att göra det. Om någon snackar skit om din broder. Om någon anklagar honom falskt. Eller nämner brister hos honom. Så ska man inte låta folk göra detta. Om det inte är ett undantag som religionen har tillåtit på grund av en maslaha och så vidare. Men generellt. Om det bara är skitsnack, baktal, att göra narr av en muslim, så ska man försöka skydda honom så gott man kan. Och säga, yattaqillah, så här får ni inte säga. Det här är haram, det här är baktal. Och det har nämnts dygden av att göra detta i många hadither. Att det som skyddar sin broder i hans frånvaro kommer Allah att ge speciella belöningar på domedagen. Så det är en av de bästa av gärningar man kan göra i islam. Att skydda sin broder i hans frånvaro. Vi tar den sista hadithen i detta kapitel. Och det är en hadith som berättas från al-Mustawrid radiyallahu anhu att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Man akala bi muslimin uklatan fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam." Att den som äter en måltid på bekostnad av en muslim kommer Allah att mata med någonting likvärdigt från helvetet. Och den som klär sig med kläder på bekostnad av en muslim kommer Allah azza wa jall att låta klä. Allah kommer att klä honom från helvetet. Och om en person ställer sig upp i en position av ögonkänneri för att göra sig hörd och sedd, så kommer Allah att ställa honom på en plats av ögonkänneri på domedagen. Och den hadith är sahih. Ja. Vad menas med denna hadith? Den som äter en måltid på bekostnad av en muslim. Vad menas med denna mening? De lärda säger: den som får någonting världsligt på bekostnad av att kränka och såra sin broder. Till exempel, du har en vän, en muslim, som du då sviker. Du går till andra människor som kanske ogillar din vän, lite fiender. Och så börjar du att förtala din vän. För att du vill ha någonting av dem. Kanske någonting så simpelt som en måltid. Eller du vill ha någonting annat, pengar eller kläder eller någonting. Så du börjar att försöka vinna status hos den andra genom att kränka och prata illa om din broder. Så på bekostnad av att du kränker din broder så vinner du status hos den andra människan och han bjuder dig på någonting världsligt. En måltid. Vad är belöningen? Att du får en måltid av Allah i Jahannam. Och samma sak, du får kläder eller någonting sånt. Och det här visar faran av denna mycket fula egenskap. Att man är dhulwajhain. Att man är en person som har två ansikten. Man smilar och man spelar kompis med sin vän. Och sen går man till hans fiende eller någon annan. Och snackar skit om honom. Och spelar att man är på hans sida. Och att man är emot sin vän. Subhanallah. Dessa människor som har två ansikten kommer att vara de sämsta och värsta av människor på domedagen. Som profeten Muhammed nämnde alaihissalam, att de värsta av folk är de som möter Allah med två ansikten. Han kommer till ett folk med detta ansikte och ett annat folk med detta ansikte. En muslim ska inte hyckla på det här sättet. En muslim ska vara ärlig. Han är min vän, jag älskar honom, jag stöttar honom. Om jag skulle träffa hans ovän, wallah, jag försvarar honom. Jag ska aldrig nämna ett dåligt ord om honom. Inte tillåtet i islam. Och speciellt inte för att få någonting, ja, ni är helt värdelöst från dunya, subhanallah. Då är straffet att Allah kommer att ge människan någonting likvärdigt i helvetet. Och sen så nämndes det i den sista meningen av denna hadith att den som står på en plats av ria och sum'a, en plats för att han vill visa upp sig och göra sig hörd, kommer Allah att då låta stå på en plats av ögonkänneri på domedagen. Nej. Här så nämner också ulema att det här betyder att man ska inte ställa sig i en position av ögonkänneri, ria och sum'a. Vet du vad det betyder? Vet du vad det är för någonting? Det är motsatsen till ikhlas, till uppriktighet. Att du inte gör någonting för Allahs skull, utan du gör någonting för att visa upp dig för folk. Det kallas för ria. Att en person gör salah, inte för Allahs skull, utan han gör salah för att folk ska snacka bra om honom. Eller sum'a, han säger någonting och gör sig hörd för att han vill ha folks pris, att folk ska upphöja honom. Inte att han vill ha någonting av Allah. Taib. Någon går förbi och han säger subhanallah, subhanallah, astaghfirullah. Inte för Allahs skull, men för att de ska säga, åh, kolla, han gör dhikr hela tiden. Yani, han vill bara visa upp sig, show off, ögonkänneri som det heter. Att den personen som söker en sådan position för att vinna någonting världsligt i dunya. Yani han ställer sig på en plats av ögonkänneri i dunya för att få någonting världsligt. Och de nämner här till exempel att han kör den här stilen framför en person med makt och position. En person av pengar. Så spelar han jättereligiös, jättebra för att den här personen ska skänka honom någonting världsligt. Allah kommer då att avslöja den här personen på domedagen och han kommer att skämma ut honom. Att han kommer att få stå på den här platsen av ögonkänneri på domedagen. Subhanallah. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Och det är en form av kirk. Att göra goda gärningar för att visa upp sig för folk. Må Allah skydda oss. Tayyib, vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah och tala nästa vecka. Wassalamu alaikum.